tolka det så som vi tror att det ska tolkas.
And we interpret it as it should be interpreted.
Nämligen så som det står.
As it is written.
Och om det är symbolik involverat så gör Bibeln det väldigt tydligt och klart.
And if there is some symbolism then the Bible makes it very clear.
Men i det stora hela.
But on the whole.
Så tror vi att Bibeln tolkas bokstavligt.
We think that the Bible should be interpreted literally.
Inte allegoriskt.
Not as an allegory.
Allegori betyder att man letar efter en dold mening bakom den enkla texten.
Because an allegory means that you look for a hidden meaning behind the simple text.
Men om vi tror att Bibeln säger och betyder vad den säger.
But if we believe that the Bible says what it looks like it's saying.
Då är det också så att det jag nu kommer att säga idag.
Then the things that I will say today.
Det kommer verkligen att hända.
Will really happen.
Och det är fantastiskt.
And that's amazing.
Så vi vill verkligen poängtera det.
And we really want to emphasize that.
Så vi lever i en sen tid.
We live in a late age.
Och vi har talat om hur uppryckandet är ett teckenlöst event.
And we're talking about how the rapture is an event that will happen without a sign.
Vad betyder det att det är ett teckenlöst event?
And what does it mean that there is no sign connected to it?
Det betyder att ingenting behöver föregå detta.
Means that nothing has to precede it.
Någon kritiserar och säger, ja, men församlingens uppryckande kommer inte att ske före vedermödan.
But then someone might criticize it and say, well, the rapture of the church will not take place before
utan
the,
i mitten på den.
The tribulation.
Eller,
but in the middle of it.
Eller i slut på den.
Or towards the end of it.
Men det finns ett problem med det.
There's one problem with this.
Det finns många problem.
There are many problems
with it. Om det var så.
That if that's the case.
Då finns det en speciell händelse i framtiden.
Some special thing will happen in the future.
När vi ser den på nyheterna.
And when we see it in the news.
Då kan vi börja plocka fram våra almanackor.
Then we can just take our notebooks out.
Och räkna tre och ett halvt år.
And count 3.5 years.
Då kommer Jesus.
And then Jesus will come.
Eller 7 år, då kommer Jesus.
And 7 years and then Jesus will come.
Och Bibeln säger att hans ankomst är ett mysterium.
But the Bible says that his coming back is a mystery.
Församlingens tidsålder är inte tidsbestämd.
The age of the church has not been put to a certain time.
Vi kan inte lista ut hur lång den är.
And we can't try to figure out how long it is.
Och därför är hans återkomst någonting som kan äga rum när som helst.
And that's why his return will happen just any time.
Så vi har talat tidigare om att det kommer ett uppryckande.
And we've said before that there will be a rapture.
Vi tror att det sker innan vedermödan.
And we think it takes place before the tribulation.
Vi tror att det är en dom för Guds folk.
And we think that it's a judgment for the people of Christ.
Som vi kallar för bemasätet.
Of God, and we call it the bema seat.
Och där blir vi utvärderade.
And we will be evaluated.
Där blir vi bedömda.
And we will be judged.
Där blir vi belönade.
And we will be rewarded.
Men det är inte en plats av fördömelse.
But it's not a place of condemnation.
Vi kan inte som troende bli fördömda.
Because as believers we can't be condemned.
Varför kan vi inte bli fördömda?
And why can't we be condemned?
Därför att en annan person blev fördömd i vårt ställe.
Because another person was condemned in our place.
Jesus Kristus dömdes för våra synders skull.
Jesus Christ was condemned for our sins.
Så våra synder kan aldrig hållas emot oss.
So our sins can never be held against us.
Från Guds perspektiv.
From God's perspective.
Från djävulens perspektiv, ja.
But from the perspective of the devil.
Från
yes.
Människors perspektiv, ja.
And from a human perspective, yes.
Men inte från Guds perspektiv.
But not from God's perspective.
Varför inte?
And why not?
Därför att när han ser oss.
Because when he sees us.
Så ser han oss i Kristus.
He sees us in Christ.
Och vad är Kristus?
And what is Christ?
Fullständigt rättfärdig inför Gud.
He's completely righteous before God.
Vad är då vi?
And what are we?
Fullständigt rättfärdiga inför Gud.
We are completely righteous before God.
Det gillar inte den självrättfärdiga människan.
But a righteous person doesn't like that.
Därför att
self-righteous
den självrättfärdiga människan säger, jag måste ha någon del i detta också.
Because a self-righteous person says that I must be part of, have a part of this.
Men skriften säger att den enda del vi har.
But the scripture says that the only part that we have,
det är trons del,
is faith.
Och inte ens den är vår del.
And not even that is our part.
Därför att tron är en gåva.
Because faith is gift.
Frågan är, vad sätter vi vår tro på?
And the question is, what do we believe in?
Om vi sätter den på Bibeln.
Do we believe in the Bible?
Om vi sätter den på Jesus Kristus och hans fullbordade verk.
Do we believe in Jesus Christ and his finished work?
Då blir vi frälsta.
Then we are saved.
Vi blir rättfärdigförklarade.
And we are declared righteous.
Och vi har en rätt ställning inför Gud.
And we have a correct position before God.
Så vi är inför Gud.
So we are before God.
Och det står också att kyrkan.
And it says also that the church.
När kyrkan har blivit belönad.
When the church has been rewarded.
Vid bemanshet.
At the Bema seat.
Då gifter vi oss med Kristus.
Then we will marry Christ.
Ett koncept som är väldigt svårt att förstå.
This concept is very hard to understand.
Men kyrkan ses som en enhet.
But the church is seen as a unit.
Vi är en kropp.
We are one body.
Vi kommer att bli en brud.
And we will be one bride.
Och vi kommer att vara gifta med Jesus Kristus.
And we will be married to Jesus Christ.
Den andra personen i treenigheten.
The second person in the Trinity.
Men vad sker då på jorden under den här tiden?
But then what happens on earth during this period?
Vi rycks upp.
We are pulled up.
Vi är vid Bema seat.
We are at the Bema seat.
Vi gifter oss med Kristus.
And we are have a wedding with Christ.
Och vi ska komma tillbaks med honom.
And we will return with him.
Och regera i tusen.
And we will reign for a thousand years.
Men däremellan.
But in between that.
Är det en period.
There is a period.
Som vi tror är 7 år.
And we believe it's 7 years.
Och det är det som Bibeln kallar för den stora belönningen.
And that's what the Bible calls the great tribulation.
Herre, vi ber att du vill välsigna de här tankarna.
And Lord, we pray that you will bless these thoughts.
I ditt namn.
In your name.
Amen. Amen. Jag kanske bad innan, men om jag inte gjorde det så tänkte jag slänga in nästa.
Maybe I prayed before, but if I didn't, then I'd say the prayer.
Vi ska prata om tre saker idag.
But we'll speak about three things today.
Först, vedermödans timing.
And the first is the timing of the tribulation.
Och sedan vedermödans terminologi.
And then is the terminology of the tribulation.
Sedan vedermödans tanke.
And then is the thought of the tribulation.
Vi börjar med vedermödans timing.
And we will begin with the timing.
När vi var hos Ulla här i fredags.
When we went to Ulla this Friday.
Så låg en bok på köksbordet.
There was a book on her kitchen table.
Och det stod uppryckandet.
And it said the rapture.
Och vi började samtala lite om den här boken.
And we started talking a little about the book.
Och många människor tänker.
Many people think like this.
Att så fort att uppryckandet sker.
That as soon as the rapture is taking place.
Så börjar vedermödan.
Then the tribulation will happen.
Men det är inte nödvändigtvis så.
But not necessarily.
De är inte nödvändigtvis samma sak.
It's not necessarily the same thing.
Precis som kyrkans tidsålder är inte tidsbestämd.
Just as the church age has no set time.
Så är inte heller den tidsperioden bestämd.
This period of time has not been fixed.
Vi tror inte att den är speciellt lång.
We don't think it's very long.
Men den skulle kunna vara.
But it could be.
Så uppryckandet avslutar bara församlingens tidsålder.
So the rapture just ends the church age.
Och när började församlingens tidsålder?
And when did the church age begin?
Pingsten, tack.
At Pentecost.
Pingstdagen.
At Pentecost.
Och när slutar församlingens tidsålder?
And when does it end?
Uppryckandet.
With the rapture.
Där har vi den tidsperioden.
So that's the time period.
Men kort därefter.
But just after that,
så kommer någonting att hända.
Something will happen.
Som är startskottet på vedermödan.
And it will be the beginning of the tribulation.
Och det är att antikrist skriver ett fredsfördrag med Israel.
It's that the antichrist will sign a peace treaty with Israel.
Då börjar vedermödan.
Then that's when the tribulation takes begins.
Tick, 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 tick. Det är alltså så låter klockan. Och då vet vi en massa olika saker kommer att hända.
And we know that a lot of different things will happen.
Men uppryckandet.
But the rapture.
Förblir ett mysterium.
It just remains a mystery.
Det är ingen händelse som måste föregå det.
Nothing no event has to precede it.
Så låt oss slå upp Daniels nionde kapitel.
So let's look at Daniel chapter 9.
Ibland kallar man Daniel Daniels nionde kapitel och verserna 24-27.
Daniel 9 verses 24-27.
Ibland kallar man den för den profetiska ryggraden.
Sometimes they call it the prophetic backbone.
Därför att det är på något sätt att all profetia måste stämma överens med eller passa in här.
It's like all prophecy has to fit into this.
Så Daniel 9.
So Daniel 9.
Och med början i vers 24.
Beginning in verse 24.
70 veckor är bestämda över ditt folk och över den heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste.
70 weeks are determined for your people and for your holy city. To finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy.
Det här ordet för att vara bestämt över ditt folk, eller bestämt.
This word determined for your people.
Det betyder egentligen hebreiskan att vara utskuren.
Is in the Hebrew, it really means to be cut out.
Så Gud har skurit ut en viss tid i historien.
So God has cut out a certain time in history.
Där han ska arbeta med nationen Israel.
Where he will work with the nation Israel.
Och det står här att det är veckor.
And it says weeks here.
Och det är intressant för att egentligen så ordet ska inte översättas veckor.
And it's interesting because this word should not really be translated weeks.
Utan egentligen så ska det översättas med sjuor.
But it should really be translated with the number seven.
Ja, eller sevens.
Sevens.
Ja, alltså sjuor. Sjuttio sjuor är bestämda över ditt folk.
77s.
Ska vi ha en liten uttalsövning för alla er som inte har svenska som modersmål?
We can practice saying something. No?
Så 77 år.
77 år.
Det är inte det lättaste. Vi kan göra det ännu svårare, men det ska vi inte göra.
We can make it more difficult, but...
Men 77 år har blivit utskurna i historien.
But 77s have been cut out of history.
Av Gud.
By God.
För att åstadkomma någonting i denna värld genom nationen Israel.
In order to accomplish something this world through the nation Israel.
Och då står det så här att för ditt folk, det vill säga judarna.
And it says for your people, that is the Jews.
Och så säger han här att det är sex olika saker som kommer att göras under den här perioden.
And it says that six different things will be done during this period.
När Daniel skrev detta,
when Daniel wrote this,
levde han i Persien.
He lived in Persia.
Babylon tog över Israel.
Babylon captured Judah and Israel.
Perserna tog över Babylonien.
And the Persians conquered the Babylonians.
Och Daniel läser i profeten Jeremia.
And Daniel was reading in the prophet Jeremiah.
Att den här fångenskapen ska bara vara 70 år.
That this captivity will only last for 70 years.
Han tror på skriften.
And he believes in what is written.
Han var bara en ung pojke när han fördes i fångenskap bort till Babylonien.
He was just a young boy when he was brought in captivity to
Babylonia. Nu var han en gammal man.
And now he was an old man.
Och han visste att tiden snart var inne.
And he knew that it would soon be the time.
Och han trodde.
And he believed.
Att när de 70 åren har gått till ända.
That when these 70 years had finished.
Då ska Messias sätta upp sitt rike.
That Messiah, the Messiah would establish his kingdom.
Men nu kommer ängeln Gabriel till honom.
But now the angel Gabriel came to him.
Och säger att så är det inte.
And he says that's not the way.
Tyvärr.
Unfortunately.
Det blir lite längre tid.
It will take them longer than that.
Gud har skurit ut 77 år.
God has cut out 77s.
Där han ska hantera nationen Israel.
When he will deal with the nation of Israel.
Och han säger här att det är sex olika saker som ska göras.
And this is that six different things will be done.
Men så säger han här i vers 25.
And then in verse 25 he says.
Att vet då därför och förstå från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den smorde fursten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator, vallgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårigheter.
Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall, and even in troublesome times.
Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad, och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod, in till änden ska det råda krig, förödelse och fast besluten. Förödelse är fast besluten.
And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, and until the end of the war, desolations are determined.
Så vi har 69 sju år.
So we have 69 sevens.
69 gånger 7 år.
69 times 7 years.
Det blir 483 år.
That's 483 years.
De här 69 veckorna, eller sjuorna, hänger samman.
69 weeks or sevens, they tie into this.
Men de hänger samman.
Aha, they're in one. They come.
Först är det 7 veckor.
First there are 7 weeks.
49 år.
49 years.
Då är det en tid det tog för att bygga upp Jerusalems murar och återställa allt det.
That's the time it took to rebuild the walls of Jerusalem and restore things.
Men sen är det 62 veckor till.
But then there are another 62 weeks.
Eller 7 år.
Or sevens.
Och under den perioden,
and during this period,
så ser vi också hur grekerna tar över perserna.
We see that the Greek will take over after the
Persians. Och romarna tar över efter grekerna.
And the Romans take over after the Greek.
Allt detta var profeterat av Daniel.
Was all prophesied by Daniel.
Men när den tiden har kommit till sitt slut,
but at the end of that time,
och när började det?
When did it begin?
Om ni går till Nehemja.
If you turn to Nehemiah,
och kapitel 2,
chapter 2,
så ser ni hur Nehemja står inför kungen i Persien.
You see that Nehemiah is standing before the king of Persia.
Kungen i Persien har blivit vidrörd av Gud.
The king of Persia has been touched by God.
Att han ska låta judarna gå tillbaka och bygga upp stan.
That he will let the Jews return and rebuild the city.
Och vad är det då som händer?
Then what happens?
Det utgår ett påbud.
There's an edict.
När detta då händer.
And when this takes place.
Då börjar den profetiska klockan att ticka.
The prophetic clock starts ticking.
Och det står att när den tiden har gått.
And this is when the time has passed.
483 år.
483 years.
Då kommer den smorde, det vill säga Messias, att bli avskuren.
The anointed one, that is the Messiah, will be cut off.
Det står att han ska förgöras i vers 26.
And in verse 26 it says that he will be destroyed.
Helt utblottad.
And he shall be desolate.
Och vet ni, det hebreiska ordet är väldigt intressant.
The Hebrew word is very interesting.
För det betyder egentligen att han dör för andra.
Because it means that he dies for others.
Och det är intressant.
And that's interesting.
Så vem är den Messias?
So who is this Messiah?
Som nu, när den här tiden har gått.
When this time is ended.
Och från påbudet att de skulle gå tillbaks och bygga upp Jerusalems murar.
From the edict that they would return and rebuild the walls of Jerusalem.
Till Jesu korsfästelse.
To the crucifixion of Christ.
Är 483 år.
It's 483 years.
Och det är ganska otroligt.
And that's quite amazing.
Och det står att det är sex olika saker här som ska åstadkommas.
And this is that there are six different things here that should happen.
I vers 24.
In verse 24.
Det står att ska vi se där. För att det första, göra slut på överträdelse.
First one is to finish the transgression.
Försegla synder.
To make an end of sins.
Försona skuld.
And to make reconciliation for
Och vad det Jesus gjorde på korset.
And what did Jesus do on the cross?
Exakt detta.
That's exactly what he did.
Han betalade inte bara Israels synder, men hela världens synder.
He just didn't just pay for the sins of Israel, but for the sins of the whole world.
Men sen står det att han ska föra fram en evig rättfärdighet.
And then it says that he should bring in an everlasting righteousness.
Ser vi det idag?
Do we see that today?
Fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste.
And to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy.
Ser vi detta idag?
Can we see that today?
Ser inte rättfärdighet etablerad?
No, we don't see righteousness established.
Ser inte alla profetierna ännu uppfyllda?
And we don't see all the prophecies fulfilled yet.
Och vi ser inte Messias regerande från Jerusalem.
And we don't see the Messiah reigning from Jerusalem.
Smord som kung.
Anointed to be king.
Så de senare tre sakerna ligger fortfarande i framtiden.
So the latter three things are something that will happen in the future still.
Men det är väldigt intressant att se också att i vers 27.
That's also interesting to see in verse 27.
Så han ska stadfästa, förlåt mig, i slutet på vers 26.
No, it's the end of verse 26.
Så talas det om en annan furste.
Where he speaks about another ruler.
Och i vers 27 står, han ska stadfästa förbundet och de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer och på styggelsers vingar skall förödaren komma till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.
And it says about him in verse 27, then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abominations he shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined. Is poured out on the desolate.
Så här ser vi att när den smorde har blivit avskuren.
So we see here that when the anointed one has been cut off.
Så är det uppenbarligen en tidsperiod.
Obviously there's a time period.
Innan den 70:e sjuan börjar att hända.
Before the 70th seven will happen.
Och vad är då detta för något?
And what's this?
Jo, vi ser att det har att göra med vedermödan.
We see that it has to do with the tribulation.
Det saknas 7 år i Israels historia.
7 years are missing in the history of Israel.
Och de ligger i framtiden.
And they are in the future.
Gud har skurit ut 77 år.
God has cut out 77s.
69 av de 7 åren är uppfyllda.
And 69 of them have been fulfilled.
Den smorde kom.
And the anointed one will come.
Och han betalade priset.
And he paid the price.
Och han försonade människornas synd.
And he reconciled the sins of men.
Men han blir dödad.
And he is killed.
Och en annan kommer in.
And another one comes in.
En annan furste.
Another prince.
Som tar hans plats.
And he will take his place.
Och regerar under en tid.
And reign for a time.
Men sen står det.
And then it says.
Att innan de här 70 veckorna är slut, eller när de här 70 veckorna är slut,
that when these 70 weeks are over,
så ska en evig rättfärdighet vara etablerad.
Eternal righteousness will be established.
Och den allra heligaste, det vill säga Jesus Kristus, kommer att styra.
And the most holy one will rule.
Är inte det helt fantastiskt?
That's so amazing.
Att om ni evangeliserar judar någon gång,
and sometimes if you go soul winning among Jews sometimes.
Och man säger, ja, men vänta nu. Judarna, eller förlåt, de säger att Jesus kan inte ha varit Messias.
And they say that Jesus couldn't have been the Messiah.
Men om de tror på sin Bibel.
But if they believe in the Bible.
Och om de tror på Daniels bok.
And if they believe in the book of Daniel.
Så måste Messias ha kommit innan templet förstördes.
The Messiah had to come before the destruction of the temple.
Och när förstördes templet?
And when was the temple destroyed?
År 70 efter Kristus.
The year 70 after Christ.
Och då är min fråga.
And then my question is,
hur många messiaskandidater har vi?
How many candidates for being the Messiah do we have?
Som kom in.
Who came.
Och som dog.
Who died.
Och som försonade mänsklighetens synd.
And who reconciled the sins of mankind.
Som vi använder tideräkningen utgår ifrån detta.
And we count years after this.
Inte så speciellt många.
Not so many.
Så Messias måste ha kommit.
So the Messiah must have come.
Enligt Daniel.
According to Daniel.
Men när kom han?
But when did he come?
Och vem var han?
And who was he?
Hur många kandidater är det?
How many candidates do we have?
Är Jesus en bra kandidat?
Is Jesus a good one?
Han är den självklara kandidaten.
He's the obvious one.
Men uppenbarligen inte för många judar.
But obviously not for many Jews.
Som fortfarande väntar på sin Messias.
And they're still waiting for the Messiah.
Så nu har vi de här 7 åren av vedermöda.
So now we have these 7 years of tribulation.
Som Bibeln talar om.
And the Bible speaks about.
Och många saker kommer att hända.
And many things will happen.
Men när den tiden är slut.
But when this time is over.
Då kommer Jesus tillbaka.
And Jesus will return.
Och han sätter upp sitt rike.
And he will establish his kingdom.
Och det är som Daniel ville se.
And that's what Daniel wanted to see.
Han sa okej, de här 70 åren har nästan gått.
And he said okay, these 70 years are almost passed.
Nu är det dags.
Now it's time.
För att sätta upp riket.
To establish the kingdom.
Gabriel kommer.
And Gabriel came.
Säg tyvärr.
And said unfortunately.
77 år är utskurna för ditt folk.
77 have been cut out for your people.
Och de första 69 sjuorna.
And the first 69 sevens.
483 år.
483 years.
Kommer att gå.
Will pass.
Messias kommer.
And the Messiah will come.
Han blir avskuren.
He will be cut off.
Men han dör för mänsklighetens synd.
But he dies for the sin of mankind.
Det är 7 år kvar.
7 years remain.
Och de kommer så småningom.
And they will happen.
Då kommer antikrist att framträda.
And then the antichrist will come.
Försöka att ta hans plats.
And try to take his place.
Men han kommer att dömas i slutet.
But he will be judged in the end.
Och Kristus sätter upp sitt rike.
And Christ will set up his kingdom.
Så vedermödans timing.
So the timing of the tribulation.
Vi vet inte.
We don't know.
Därför att vi vet inte hur lång församlingens tidsålder är.
Because we don't know how long the church age is.
Men mycket tyder på att den går mot sitt slut.
But then there are many things that indicate that.
När börjar vedermödan?
And when does the tribulation begin?
När antikrist skriver ett fredsfördrag med Israel.
When the antichrist signs peace treaty with Israel.
Som varar 7 år.
And this will last for 7 years.
Det är ganska otroligt.
That's quite amazing.
När kommer det att ske?
When will it happen?
Vi vet inte.
We don't know.
Men det är startskottet.
But that's the beginning.
På vedermödan.
Of the tribulation.
Mellan vilka äger det här rum? Det här, mellan vilka skrivs det här fördraget?
And who will sign this treaty?
Det är alltså nationen Israel och antikrist.
It's the nation of Israel and the antichrist.
Naturligtvis är nationerna i Mellanöstern involverade och Europa och så vidare.
And of course the nations of the Middle East and Europe will be involved.
Men det står att han ska stadfästa ett förbund.
But it says that he will.
Engelska säger confirm oftast.
Vad ska jag
ja, 27. Han
confirm a covenant.
Och sen då är frågan, det är inget nytt.
And it's nothing new.
Det ligger 3 stycken fredsfördrag där ute redan nu.
We have already had 3 peace treaties now.
Camp Davis. Oslo.
Also.
Och ett till.
And then another one.
Ligger 3 fredsfördrag där ute.
There are 3 peace treaties already.
Så de behöver bara bekräftas.
And they just have to be confirmed.
När vi tittar på det hebreiska ordet så kan man nästan tro att det betyder att det påtvingas.
And when you look at the Hebrew word you can almost think that it's something that has been enforced.
Att på något sätt så är det som att världen kommer till en punkt där man är tvingad att göra det.
It's like the world has come to a point where they just have to do this.
Judarna kommer att börja att offra i sitt tempel igen.
And the Jews will begin sacrificing in the temple.
Ett tempel som måste byggas alldeles i början på vedermödan.
A temple that will be built at the very beginning of the tribulation.
Och antikrist kommer att bryta det halvvägs.
And Antichrist will break this halfway.
Alltså han kommer att sätta sig i templet för att begära tillbedjan, men det kommer vi till senare.
And he will sit down in the temple to and want to be worshipped. We'll talk more about that later.
Så det är vedermödans timing.
So it's the timing of the tribulation.
Hur är det med vedermödans terminologi?
What about the terminology of the tribulation?
22 olika namn i Gamla testamentet.
22 different names in the Old Testament.
Födslovånderna talar Jesaja om.
And the birth pangs Isaiah speaks about.
Herrens dag talar Joel om.
And Joel speaks about the day of the Lord.
Vredens dag nämns i Sefania.
And Zephaniah speaks about the day of wrath.
Jeremia talar om Jakobs nöd.
And Jeremiah talks about the
Jacob's trouble. Alla de här grejerna talar Gamla testamentet.
And the Old Testament speaks about all these things.
14 olika termer i Nya testamentet.
14 different terms in the New Testament.
Guds vrede,
the wrath of God,
talar uppenbarelseboken om ett antal gånger.
And it's mentioned in Revelation
Även
times.
Lammets vrede.
And also the wrath of the Lamb.
Prövningens stund.
And the moment of
the hour of temptation.
The hour of temptation.
Prövningens stund i uppenbarelseboken 3:10.
The hour of temptation in Revelation 3:10.
Så alla de här namnen finns där.
So we have all these names there.
Det är ganska fantastiskt. Men vad är då syftet med en vedermöda?
And that's quite amazing. But then what is the purpose of this tribulation?
Varför skulle en kärleksfull Gud låta världen gå igenom denna period?
Why would a loving God allow the world to go through this?
Det finns många anledningar.
And there are many different reasons.
En har att göra med Israel.
One is has to do with Israel.
Under den här perioden,
and during this time,
så kommer situationen bli så svår för Israel.
The situation will be so difficult for Israel.
Att man bokstavligen kommer att ropa till himmelens Gud att Jesus ska komma.
That they will literally call out to the God of heaven that Jesus will come.
Och han kommer att komma.
And he will come.
Och när Israel tar emot sin Messias.
And when Israel receives the Messiah,
då kan också Guds rike sättas upp.
The kingdom of God can be established.
Guds rike sätts inte upp innan.
The kingdom of God will not be established before them.
Guds rike finns inte inom oss.
The kingdom of God is not within us.
Kyrkan är inte Guds rike.
The kingdom of God is not the church.
Riket har inte påbörjats.
The kingdom has not been begun.
Riket kommer.
It's coming.
Och det sätts upp av Gud själv.
And God himself will establish it.
Och de som är del av det går in i det.
And if you are part of it, you will enter it.
Så det finns en anledning relaterad till Israel.
So there's a reason related to Israel.
I sin nöd.
In their anguish.
I förföljelsen av antikrist förföljelse.
When the antichrist is persecuted.
Så kommer det att bli så svårt.
It will be so difficult.
Att de kommer att ta emot honom som de har stungit, står det.
That they will receive the one they has stung.
De kommer att gråta högljutt.
They will cry out loud.
På grund av att allt lidande som de har orsakat sig själva genom att inte ta emot sin Messias.
Because of all the suffering that they have caused for themselves by not accepting the Messiah.
Och på tal om detta är ingen kritik mot den judiska nationen och mot judiska folk.
And this is no criticism of the Jewish nation and the Jewish people.
Tvärtom.
On the other hand,
frälsningen kommer genom judar.
The salvation came through the Jews.
Och riket kommer att sättas upp där.
And the kingdom will be established there.
Jesaja 64.
In Isaiah 64.
Från vers 1 fram till vers 9 talar om detta.
Verse 1 to 9.
Anledningar relaterade till hedningen.
Reasons related to the Gentiles.
En ogudaktig värld kommer att straffas.
An ungodly world will be punished.
För att man förkastar evangeliet.
Because they rejected the gospel.
Och för att man accepterar antikrist.
And for accepting the antichrist.
Det grekiska ordet som vi också har i svenska och engelska, anti.
The Greek word that we have in Swedish and English.
Det betyder inte bara att vara emot.
It doesn't just mean to be against.
Som vi ofta använder.
As we often use it.
Så det betyder istället för.
But it also means instead of.
Så antikrist är inte bara emot Kristus.
So the antichrist is not just against Christ.
Han är istället för.
He's instead of Christ.
Han är den perfekta förfalskningen.
He's the perfect falsification.
Så tro inte att han kommer med horn i pannan.
So don't think that he will have horn in his forehead and a fork in his hand.
Och rök ur munnen.
And smoke coming out of his mouth.
Han kommer att ha en kostym och en attachéportfölj.
And he'll be wearing a suit and a briefcase.
Och en trevlig Apple laptop.
And a nice Apple laptop.
Och han kommer att förleda världen.
And he will deceive the world.
Han är istället för Kristus.
He is instead of Christ.
Världen ropar fred, fred.
The world is calling out peace, peace.
Men det kan inte bli fred.
But we can't have peace.
Förrän denna värld accepterar Jesus Kristus.
Until this world receives Jesus Christ.
Och vi har frid med Gud.
And we have peace with God.
Så det finns en anledning till att den här tiden går över världen.
So there's a reason why this time passes over the world.
Uppenbarelseboken 6:18 beskriver den här tiden.
And Revelation 6:18 describes this time.
Alltså kapitel 6 till kapitel 18.
Chapters 6 to 18.
Och i Uppenbarelseboken 3:10 som vi citerade nyss.
And in Revelation 3:10 that we quoted just
beskriver
now,
den här perioden som en prövning för hela världen.
Describes this period as a period of tribulation for all the world.
Och det står att kyrkan ska räddas ur den.
And it says that the church will be saved out of it.
Och det är den grekiska prepositionen ek.
And this is the Greek preposition ek.
Och den betyder alltid ut ur.
Which always means out of.
Men säger nej, i det här fallet betyder det inte det.
But in this case it doesn't mean that.
Det betyder att man blir bevarad i.
It means to be preserved in.
Men när jag läser mitt grekiska testament.
But when I read in my Greek New Testament.
Så betyder ek alltid ut ur.
Ek always means out of.
Så det är en prövningens tid för alla jordens invånare.
So it's a time of trial for all the inhabitants of the earth.
Och det här ordet för prövning.
And this word for trial.
Det betyder egentligen att hettan skruvas upp.
Means that the heat is turned up.
Till en sådan grad.
To such a degree.
Att det som verkligen finns inom oss kommer ut.
That what we really have inside will come out.
Och ni vet det där liksom, vi tror alltid att vi är så goda och fina.
We always think that we are so good and nice.
Tills omständigheterna förändras.
Until the circumstances are changed.
Whoops. Det visste jag inte att jag var förmögen till.
Oh yeah, I didn't know that that's I could do that such a
denna thing. Självgoda värld.
Self-righteous. Complacent word.
Som förkastar Kristus.
Which rejects Christ.
Och som accepterar antikrist.
And accepts the antichrist.
Människornas verkliga natur kommer att komma fram.
And the true nature of men will come out.
Och det står att den här perioden.
And this is that this period.
Profeten Jesaja talar om det.
And the prophet Isaiah speaks
about it. I kapitlerna 24-27.
In chapters 24-27.
Kan man inte fly undan.
That you can't escape it.
Så det finns en anledning här.
So there's a reason.
Som har med Israel att göra.
And it has to do with Israel.
Att Israel ska omvända sig.
That Israel will repent.
Och att riket kan sättas upp.
And the kingdom will be established.
Men det finns också en anledning som har med hedningarna att göra.
But it also has to do with the Gentiles.
Att syndare ska straffas.
That sinners will be punished.
Idag kommer människor undan med det mesta.
Today people get away with most things.
Vi kan gå ut och skrika vad som helst där ute och förmodligen kommer det ingen blixt i huvudet på oss.
We can just shout anything out there and probably won't be struck down by lightning.
Men under den här perioden.
But during this period.
Kommer Gud väldigt konkret att döma världen.
God will judge the world in a very concrete way.
Sen finns det anledningar relaterade till Guds makt.
And there are reasons related to the power of God.
Att bevisa.
To prove it.
Ni har hört ibland när människor säger, du, om jag bara fick se Gud så skulle jag tro på.
Sometimes people say that if I only could see God, then I would believe in him.
Men det står till och med att det kommer att vara en period när människor bokstavligen talat ser Gud.
But it says also that there will be a period when people literally see God.
De ser lammet sittande på sin tron.
They see the lamb sitting on its throne.
Men så står det att de ber bergen falla över dem istället.
But they ask the mountains to fall over them instead.
Farao förhärdade sitt hjärta för 3500 år sedan.
And Pharaoh hardened his heart 3000 years ago.
10 stycken plågor gick över Egypten.
And there were 10 plagues over Egypt.
Gud bevisade sin styrka.
God proved his strength.
De egyptiska trollkarlarna kunde förfalska de här miraklerna till en viss nivå.
The Egyptian magicians could fake these miracles to a certain degree.
Men det gick inte efter en viss punkt.
But that was just up to a certain point.
Och när vi tittar på och Farao förstod att det var Guds hand.
And Pharaoh understood that it was the hand of God.
Och på samma sätt.
And in the same way.
Kommer Gud att bevisa sin storhet.
God will prove that he's great.
Inte bara för i det fallet Farao.
Not just for Pharaoh.
Utan för hela världen.
But also for the entire world.
Om ni studerar de plågor som gick över Egypten.
And if you study the plagues that Egypt had.
Och de plågor som går över världen.
And the plagues that are in the world.
Under vedermödan.
During the tribulation.
Så kommer ni att se att det finns en väldigt intressant parallell.
You can see that there is an interesting parallel.
Men det finns också anledningar som är relaterade till Guds karaktär.
But there are also reasons related to the character of God.
Att motbevisa Satan.
That he will disprove Satan.
Satan har kommit med vad jag kallar en kosmisk lögn.
Satan has come with what I call a cosmic lie.
Han säger Gud är inte rättvis.
He says God is not right.
Som låter er stackars människor leva i en fallen värld.
God is not fair that let you live in this fallen world.
Där det finns krig och orättvisor.
Where there's war and unrighteousness.
Jag har en bättre plan.
I have a better plan.
Men under den här perioden.
But during this period,
så kommer Satans sanna karaktär att uppenbaras.
The true nature of Satan will be revealed.
Därför att i andra Thessalonikerbrevet,
because in 2 Thessalonians,
kapitel 2,
chapter 2,
vers 7,
and verse 7,
så står det att den helige ande tas bort från världen.
It says that the Holy Spirit will be taken away from the world.
Hur kan allstädes närvarande Gud tas bort från världen?
How can an omnipresent God be taken out of the world?
Det går inte.
It's impossible.
Men hans manifestation i världen.
But the manifestation of him
är genom de troende.
Comes through the believers.
För Gud bor i oss.
Because God lives in us.
När de troende tas bort.
And when the believers are removed.
Då kommer Satan att framträda på ett sätt som vi inte har sett och inte kan förstå. Vi har inte sett det tidigare.
Satan will show himself in a way that we haven't seen before.
I Uppenbarelseboken 12:12 står det att han kommer att spy ut sin vrede.
And in Revelation 12:12 says that he will just vomit out his wrath.
Så vedermödan inkluderar Guds vrede.
So the tribulation includes the wrath of God.
Det inkluderar Satans vrede.
And the wrath of Satan.
Och det inkluderar människans vrede.
And the wrath of man.
Ingen rolig tid.
It's not a fun time.
Bättre att vara en del av församlingen.
It's better to be part of the church.
Bättre att tillhöra Herren.
It's better to belong to the Lord.
Och den sista anledningen.
And the last reason.
Den är relaterad till frälsningen.
Is related to salvation.
Gud vill frälsa alla människor.
God wants to save everyone.
Allt tyder på att under vedermödan sker en enorm väckelse.
There will be a great
revival
during the tribulation.
Vi tror att det händer.
And we believe that this will take place.
Varför?
Why?
Därför många människor kommer att vakna och förstå.
Because many people will wake up and understand.
Det kostar dem förmodligen livet.
It probably will, they will probably die for it.
Men Gud vill att många människor ska bli frälsta.
But God wants many people to be saved.
Och det kommer att ske också under denna period.
And it will take place during this period as well.
Så Gud är en nådens Gud.
So God is a God of grace.
Så han har en plan för Israel.
And he has a plan for Israel.
Han har en plan för hedningarna.
And he has a plan for the heathen.
Han har en plan att visa sin makt för världen.
He has a plan to show his power to the world.
Och han har en plan att visa sin karaktär för världen.
And he has a plan to show his character to the
world. Men också att frälsa många.
But also to save many.
Så det är tanken med vedermödan.
And that is the thought behind tribulation.
Och någon säger att det här är ju väldigt betryckande tankar.
And then someone might say that this is very heavy thoughts.
Ja, för en fallen värld, ja.
If For a fallen world, yes.
För en ogudaktig värld, ja.
For an ungodly world,
för
yes.
En Kristus förkastande människa, ja.
For a person who rejects Christ,
men för
yes.
En frälst människa,
for a person who's saved,
är det ingenting att frukta.
It's nothing we have to fear.
Vi är hans kropp.
We are his body on earth.
Vi kommer att bli hans brud.
And we will be his bride.
Vi tillhör honom i all evighet.
We belong to him for all eternity.
Är inte det goda nyheter, så vet jag inte vad.
And if that's not good news, I don't know.
Och vi måste sätta dem i kontrast till varandra.
And we have to put this in relation to each
other. Hur mycket vi än gillar den här världen,
We may like this world very much,
så kommer den inte att bestå.
But this world will not remain.
Så vad är det enda vi kan investera i?
And the only thing that we can invest in,
som består,
that will remain,
skriften.
It's the scripture.
Därför att allt annat kommer att skaka, står det i Hebreerbrevet.
Because in Hebrews it says that everything else will be shaken.
Men hans ord består.
But his word will last.
Det är därför vi investerar i ordet.
And that's why we invest in the world.
Det är därför vi älskar hans skriften.
And that's why we love the scripture.
Och det här är goda nyheter.
And this is good news.
Men de är också tillnyktrande.
But they're also sobering news.
I bemärkelsen att vi verkligen förstår att det är ett allvar.
So, because we understand that this is serious.
Den här tiden ligger framför oss.
This time is ahead of us.
Och förmodligen väldigt snart.
And probably very soon.
Och om jag inte har fattat ett beslut i mitt liv.
And if I haven't made a decision in my life.
Vi kan bara böja våra huvuden ett ögonblick och ta en stund och tänka.
We can just bow our heads for a moment and take your time to think.
Att om du är här idag.
But if you're here today,
eller om du har lyssnat på internet.
Or if you listen on the internet.
Och den helige ande har talat till dig.
And the Holy Spirit spoke to you.
Att det här är verkligen sant.
That this is really true.
Jag lever i en Guds förkastande värld.
I live in a world that rejects God.
Jag är en fallen människa, jag är syndig.
And I'm a fallen person and I'm full of sin.
Jag behöver ta emot din frälsning.
And I need to receive your salvation.
Om du inte har gjort det.
And if you haven't done that.
Bjud Jesus in i ditt hjärta.
Just invite Jesus into your heart.
Be en enkel bön.
And say a simple prayer.
Med dina egna ord.
With your own words.
Och säg bara, Herre, här är jag.
And just say, Lord, here I am.
I behov av frälsning.
And I need salvation.
Och jag förstår nu att du är frälsaren för världen.
And I now understand that you are the savior.
Och att du ger evigt liv till var och en som tror.
And that you give eternal life to each one who believes.
Det är en gåva.
It's a gift.
Det är av nåd.
And it's by grace.
Det är genom tro.
And it's by faith.
Den kan inte förtjänas.
It cannot be earned.
Och då kan den därför inte förloras.
And it cannot be lost.
Och Herre, vi ber att du tar emot den och dem som ber den bön.
And Lord, we pray that you will receive the persons who say that prayer.
Som ber att du ska komma in i deras hjärta och bli deras frälsare.
And also that you will come into their heart and be their savior.
Så om du har bett den bön.
And if you say that prayer.
Så tala med mig.
Just speak to me.
Tala med pastor Peter.
Or pastor Peter.
Tala med någon.
Just talk to anyone.
Berätta att du gjorde det här beslutet.
And just say that you made this decision.
Du vill vara ett Guds barn.
That you want to be a child of God.
Alla de som trodde.
And all those who believed.
Gav han rätten.
He gave the right.
Att bli ett Guds barn.
To be a child of God.
I Johannes 1:12.
In John 1:12.
Vilket löfte.
Such a promise.
Vi har rättigheten att bli barn.
We have the right to be a child.
Vilken fantastisk förmån.
That's such an amazing privilege.
Vilken favör.
Such a favor.
Vi tackar dig, Jesus.
Thank you, Jesus. In your name.
Amen.